Snart måste EU besluta om att förlänga sanktionerna mot Ryssland. Återigen så kommer varningar om att Ungern kan lägga in sitt veto. Och det skulle kunna få stora konsekvenser, för utan förlängning kan 200 miljarder euro i frysta tillgångar skickas till Putins krigskassa.
Kort efter Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina beslutade EU och EU-länderna att frysa stora delar av den ryska centralbankens tillgångar. En stor del av pengarna, 190 miljarder euro, fanns i ett enda företag här i Bryssel, clearinginstitutet Euroclear, som agerar som mellanhand vid finansiella transaktioner. Som alla andra av EU-sanktioner behöver frysningen av centralbankens pengar förlängas var sjätte månad. Deadline närmar sig, och här i Bryssel finns det en oro över att Viktor Orbán, Ungerns premiärminister, kan lägga in sitt veto och stoppa förlängning. Men det kan finnas en annan möjlighet för att behålla pengarna, i alla fall de som ligger hos Euroclear. Med godkännande från belgarnas kung Philippe kan Belgiens regering stoppa pengarna från att föras ut ur landet med hänvisning till en gammal krigslag från 1944. Men utan EU-sanktioner skulle det utsätta Belgien för stora risker, och den risken är man inte villig att ta ensam, säger landets utrikesminister Maxime Prévot.
Belgium alone cannot keep them frozen.
Prévot efterfrågar därför stöd från andra länder som kan backa upp Belgien politiskt och ekonomiskt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
En man i 20-årsåldern som är internationellt efterlyst för flera brott i Sverige har gripits i Bergen i Norge, rapporterar NRK. Mannen greps i fredags och häktades idag i väntan på att bli utlämnad. Han är misstänkt för 12 olika brott, bland annat rån, utpressning och sexuella övergrepp enligt den norske åklagaren. Mannen nekar till anklagelserna och uppger att han var i Bergen för att arbeta. Vid 10-tiden idag på förmiddagen så gick starten för broloppet mellan Danmark och Sverige, och redan tidigt i morse så började tusentals löpare vallfärda mot startområdet på andra sidan Öresund.
Väldigt mycket folk, folk är taggade, ja, mycket folk.
En av dem var 18-åriga Saman Seif Jampour från Bunkeflostrand i Malmö, som laddar för ett lopp över bron på runt en timme och 40 minuter. Och han vet vad han ser fram emot.
Utsikterna och känslan när man springer.
Och reporter här var Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus. Så vädret på många håll soligt idag eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera, det kan också bli någon skur. Temperatur allmänt 22-27 grader och längst i norr 15-20 grader. Ekot Annika Nordin.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Anna Lapwood intar Nidarosdomen och Erik Westbergs vokalensemble målar upp ett tonsätta porträtt av Staffan Storm. Här i studion är panelen på plats, ergo musikrevyn är igång. Erik Westbergs vokalensemble alltså, och mer av dem om en timme ungefär. Dagens triumvirat här i musikrevyn består av Edith Söderström, Mattias Lundberg och Jan H. Börjesson. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack.
En kulturskribent, en professor i musikvetenskap och en domkyrkoorganist. Själv heter jag Karin Birgersson och jag undrar om ni skulle skicka ut ett nyhetsbrev från er respektive verksamhet. Vad skulle stå längst upp? Eller vad skulle stå på löpsedeln så att säga? Förutom att ni snart får semester.
Du kommer aldrig tro vad vi hittade i arkivet. Clickbait.
Hände ingenting.
Jo, visst gör det. Jag har fått hem en hel låda med jättespännande arkivmaterial som jag ska hänga mig åt.
Vilken sorts arkivmaterial, Jan?
Det vill du inte veta.
Jo.
Orgelhandlingar.
Oh. Ja. För Strängnäs orgel?
Nej, det är en bok som är på gång. Mm.
Ja, jag sitter med spellistor och grejer och donar med mina flodprogram som jag ska sända här i P2 i sommar. Så det är mycket väga, gifter sig den här med den här låten, hur ska vi sätta ihop och hur ska vi bygga en linje, en fras.
Just det, och det får vi höra här i sommar.
Ja, i sommar. Det börjar om 2 veckor, va?
Spännande. Mm. Mattias, händer något nytt i den akademiska musikvärlden?
Det är hektiskt så här års med examinationer och sådär, men så snart alla är godkända kan även jag ha sommar här.
Musikrevyns nyhetsbrev skulle kanske inledas med den glada nyheten att vår älsklingsviolinist Isabel Faust har släppt en ny skiva. Hon har kammat hem fler totalfemmor än någon annan i det här programmet, och idag ska vi lyssna på när hon spelar Ligetis violinkonsert. En konsert som beskrivits med orden: ett slags ymnighetshorn av effekter och tekniker, ett vildsint collage av atmosfärer och färger.
Thank you.
Isabelle Faust tillsammans med franska ensemblen Les Siècles under ledning av sin dirigent François-Xavier Roth. Och var ni inte vakna innan så gissar jag att ni är det nu. Här har vi alltså Ligetis violinkonsert på en ny skiva från Harmonia Mundi. Lyssnar ni mycket på Ligeti?
Alltså ja. Lyssnar, hur ska man säga? Alltså, Ligeti är ju en otrolig uttolkare av efterkrigs-Europa på något sätt. Den stora uttolkaren. Men det är musik som ju kanske inte kanske man sätter på när man står och lagar pizza en fredagkväll så att säga.
Mattias, sätter du på det när du lagar pizza?
Kanske inte de här solokonserterna, men den där atmosfären och sådana vaj kan hända att man lyssnar på. Inte kanske vid pizza, men...
Och Jan, har du spelat något av Ligeti?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. György Ligeti alltså, han föddes 1923 in i en ungersk-judisk familj och stora delar av denna föll offer för förintelsen. Men han själv och hans mamma överlevde. Och han har beskrivits som en av 1900-talets viktigaste avantgardister, men sa själv i ett bevingat uttalande att han upplevde sig som i ett musikaliskt fängelse där ena väggen var just avantgardismen och den andra det förflutna. I violinkonserten så hör vi en snart 70-årig Ligeti som använder mikrotonalitet och komplex rytmik tillsammans med influenser från ungersk och bulgarisk folkmusik och dessutom inslag av medeltidspolyfoni.
Thank you.
den andra satsen här ur Ligetis violinkonsert i händerna på Isabelle Faust och Les Siècles. Mattias, vad väcker den här musiken för känslor eller tankar i dig?
Ja, det är för det första roligt att höra Isabelle Faust spela här, för man får inte spela som man förknippar med henne. Inga långa, fina linjer och snabba löpningar, utan det är verkligen alternativa speltekniker. Och ingen av de här egentligen är så solistiska. Det här är ju lite mer, men det pianokonserten på den samma skiva här är ju nästan som en ensembleinstrument. Mm. Här står ju ändå violinen i centrum, men det är ju inte, det är ju, ja, det är mycket av sin tids speltekniker. Så
det är en demokratisk konsert.
Ja, men det är det. Men otroligt välspelat och häftigt verk. De här senare ligger till verken. Så finns ju den här romaneska konserten som är något helt annat.
Just det, den kommer sen i slutet av skivan. Jan, vart hamnar du av den här musiken?
Jag smälter. Jag tycker det är fantastiskt framfört. Isabelle Faust är ju en makalös violinist och det har liksom öppnats helt nya dörrar, tycker jag, av det här musicerandet som Mattias sa här, med det romantiska och det långlinjiga har de visat som nya djup och fantastiskt musicerande. Men så här, musiken är ju så otroligt intagande. Den är så varierad och så kommunikativ, som modernistisk musik kanske inte så ofta är.
Men den är inte modernistisk heller. Nej. Jag tror att han har rätt, att han sitter fast mellan det förflutna och avantgardet, och att han trivs med det. Det är ramar som inspirerar honom. Han skriver ju så otroligt besjälat, och det som gör att jag älskar Ligeti, för jag måste ändå få det sagt att jag älskar Ligeti, det är att allting klingar väldigt sant. Han är väldigt konstfull i sitt sätt att uttrycka sig. Han är humoristisk, allvarlig, vemodig, men han är sann. Mm. Det skulle inte kunna låta annorlunda än så här. Det är ett uttryck som är väldigt liksom tillspetsat och äkta. Och det känner man direkt som lyssnare, som mottagare.
Är det äkta i det här som gör det, att det ändå blir kommunikativt i all sin strävhet?
Jag tror det, och att han också är en sån spjuver. Han är ju en otrolig spjuver, det hörde vi ju här. Vi satt först då i de här medeltida tongångarna, och sen så plötsligt så började det sväva runt och bli nästan komik. Ju. Mm. Men det blir aldrig komik på ett löjligt sätt, utan det är så konstfullt.
När de här ockarinorna, alltså lergökarna kan man nästan säga, eller vad kallas det?
Ja,
ockarina. När de kommer in och bidrar med sin otroligt speciella klangvärld, vad vill han då, tror ni?
Han har ju precis en förkärlek för gamla maskiner och så i mycket musik. Så en slags mekaniska. Man tänkte när det var ett par tre flöjter som spelade med sån här mikrointervall. Då låter det typiskt som en sån här industripipa. Eller så. Sådana klanger tror jag alltid har tilltalat. Vilket ju inte var helt i linje med sån här med stränga modernister. Jag tror precis som du säger, Edith, att han är sig själv. Det var inte så många som försökte vara det, utan de försökte ju vara någon slags ledare. Mm. Jag minns att han hade kommenterat någonstans när han var på de här Darmstadt-kurserna att det blev ofta bara en stor maktkamp mellan sådana här som Kagel och Stockhausen. Alltså, försökte bestämma vem som ska vara ledaren. Så. Och det var ganska bra för oss som inte ville bestämma, kommenterande. Mm-hmm. Så att det är liksom att det, man får vara i fred och skriva musik.
Jag tror han var ganska inspirerad också för att han växte upp i Transylvanien, och han har beskrivit att det var mycket mystiska gökur och sånt i uppväxten. Att han tog intryck, alltså han har en ljudvärld med sig från sin barndom som han gräver ur, och som är som en rik källa på något sätt.
Det som du säger med det sanna också, jag tycker det är lite grann parat med det här att han verkar ha oerhört lätt för sig. Mm. Det är lite, jag tänker på en sån som Britten. Musiken liksom bara flödar ur Ligeti här, och det känns inte sökt. Det är inte liksom, nu vill han ha en effekt här, utan det är klart att det ska komma en liten kör av lergökar där. Det finns det självklart. Det är en väldigt klar bild, och därigenom det sanna. Det kommer inifrån, och han måste göra så.
Just det, med utökade instrumentationen är ju aldrig effekter.
Nej.
Han har ju i sån här munspel, jag tror han har piska i pianokonserten, men på ett väldigt annorlunda sätt än när Mahler har piska med sig. Den här är liksom att man kan lyssna igenom utan att tänka att det har varit några konstiga instrument med.
Och sen läser man.
Ja, precis.
Just det. Den här autenticiteten eller sannheten, finns den också i ensemblen Les Jekyll och Fausts spel?
Jag håller med mina panelistkollegor här om att det är väldigt, väldigt välspelat och att jag tror att Faust också går igång på att vara i den här repertoaren. Mm. Uppenbarligen har hon ju valt det här projektet för att hon inspireras av det. Mm. Så där verkar vara någon slags växelverkan som funkar väldigt bra.
Les Jekyll verkar ju verkligen gå in i varje, vad ska man säga, tidsmusik eller varje tonsättares musik med en just sökandet efter det autentiska. De spelar på den instrumenttyp som ska passa för den tiden. Och här är de naturligtvis moderna instrument. Men de verkar göra ett så oerhört grundligt arbete med den musik de har framför sig. Mm. Och det hörs. Eller
ja,
hur?
Absolut. Tycker jag också.
Som ni nämnde så spelas också Ligetis konsert romanesk. Och dessutom så får vi höra hans pianokonsert. Solist i den är Jean-Frédéric Neuburger. Och när jag läste texthäftet och dess beskrivning av fjärde satsen, kanske konsernens viktigaste, då kände jag mig debil eller en smula puckad. Lyssna på det här. As the movement progresses and its various scattered elements come together, they begin to rotate, creating a vortex, reiterating the same ideas at different magnifications and thus recalling the theories of fractal geometry. Ja, mina kunskaper i fraktalgeometri är begränsade, men vi lyssnar så kanske även jag blir klokare.
Thank you.
Les Ecles och François Xavierrot tillsammans med Jean-Frédéric Neuburger vid flygen. Sen ligger det återigen, komponerat på 80-talet. Och ni som är smarta, kan ni berätta vad musikalisk fraktalgeometri innebär i det här sammanhanget?
Det är så svårt att sätta fingret på. Men det är någon slags symmetri då som man kan uppfatta, jag vet inte. Den här är nog svårast att lyssna på skivan tycker jag, Pianokonsert. Den är ju bra som allt ligger till gör, men inte riktigt lika tillgänglig som de andra två verken.
Det är lite mer betongmodernism över det.
Ja, lite mer.
Han har ju någon teknik som han kallar för mikropolyfoni här, som är egentligen att alltså kanoniska insatser men av olika, väldigt olika längd och tempo och så.
Och kanoniska insatser alltså som imiterande.
Ja, precis. Så det samma tematiska material stämmer fast det är väldigt olika hur utdragna de är. Det är möjligt att det är det som då är påminner om fraktaler då, att man kan skapa nya mönster av bara en enda beståndsdel då, så att säga. Men det var mycket ordbajseri i det där som du läste upp. Så det behöver inte vara du som är dum, utan det kan lika gärna vara författaren.
Jag ska erkänna att det här är första gången i min historien som panelist här som jag inte har läst texthäftet.
För du har inte låtit dig påverka.
Nej, men jag kände så här, den här skivan behöver jag inte läsa texthäftet till. Jag behöver bara höra den.
Faktum är att för mig är det här musik som kommer med ganska stort tuggmotstånd. Och jag hade behövt ett texthäfte som inte gick i samma linje, utan som gav mig andra nycklar.
Det var trögt.
Lite socker i botten.
Jag plöjde igen. Så går medicinen ner.
Men behöver man nycklar till det här? Och vad kan man i så fall alltså, men prata
jag
om?
Men inte violinkonserten tycker jag. Den är ganska omedelbar och kommunikativ. Så, men pianokonserten är tung.
Mm. Vissa av de satserna hade man kunnat spela för folk och sen så skulle de säga att det här var för blandad ensemble. Och det uppfattas inte ens som pianokonsert här, för det är inte... Pianot har inte den rollen. Men något som är inte... Som är, om man ska recensera även skivkonvolutet, det kan väl jag också. Att som man inte nämner just det är hur pass annorlunda ändå det här romaneskonserten är. Och hur man har sett på det. Det var ju musik som var liksom idiotförklarad. När han var i Sverige var en väldigt populär legitim för det han har gjort efter...
Och han var 50, i Sverige på 60-talet,
60- och 70-talet och sen flera gånger återkommande med radion och musikskolan och Edsberg och så. Finns det roliga bilder på när...
Tala på svensk.
Hamburgius. Ja, jag tror det. Ja. Men om man kollar på vad man sa i Sverige, Bo Wallner och sådana här, så sa jag med att... Ja, jag tror till och med det står i Solmans ligger till dig att under kommunisttiden där på 50-talet, då precis då det här romaneskan är skriven, så fick han bara skriva enkla arrangemang av folkmelodier. Mm. Och även när man ser på det efteråt sen så är det en förvånande, förnedrande eller något sånt här, som låg nivå på det här. Och det är ju så typiskt svenskt perspektiv, för att det är lätt att sitta och säga i Stockholm, varför skriver du inte? Men det var nog att de hade sett hans riktigt tidiga verk då han var ganska järv. Och sen vart han ju då själv konservatorieanställd under den här tiden. Och då ligger man väl lågt med. Mm. Jag har ju växt upp med den bilden av att hans musik då från 50-talet är fruktansvärd. Och så hör man på den här romanesken, så är det ju rätt häftig musik ändå. Så jag tycker
den är jättebra och liksom så sångbar och man flyger med tycker jag. Ja, man får fatt i andra facetter av honom.
Och det här kommunikativa som ni beskriver i violinkonserten, det finns, alltså jag upplever att det ändå är samma ligget i... På 50-talet som sen på 90-talet, fast med helt andra verktyg.
Precis, och det finns mycket av det som du nämnde, Edith, med att han liksom en gammal Habsburgare med liksom gökur och klätts med musik. Mycket mer som man får en bild av. Av, om man säger 1956 i Ungern så tänker folk så grå kommunism. Men under den grå kommunismen fanns ju mycket... gamla saker kvar, det. Och det tycker jag också märks i den här musiken.
Och pianokonserten kom ju till sen i egentligen... bland de första verken i efter den stora brytningstiden som han hade i sitt komponerande. Mm. Så att den är lite mer betongig är kanske inte heller så konstigt. Men vi låter oss bäddas in i hans Habsburgs aura här då. Och hör en sats ur konsert romanesk. Och här är som sagt folkmusikinslagen alltså betydligt tydligare. Konsert romanesk med Le Siècle och Rott. Ja, nej, jag tycker inte att de svenska modernisterna hade någon anledning att vara så där nedlåtande, eller?
Nej, idag tycker jag det här låter jätte... Och det är en helt annan helhet i skivan att höra det här också.
En katalog över olika tider
och
uttryck.
Ja, precis. Ja.
Och för mig funkar det faktiskt just som en nyckel ändå lite grann. In i den ligget som jag kan tycka är lite svårlyssnad.
Mm. Finns liksom koda i liknande passager här nästan. Ja.
Men jag kan förstå vad du menar med svårlyssnat, Karin, men å andra sidan, det är ju som sagt kanske inte ligget i EU, om jag får säga det. Alltså, skulle det här gänget komma till Stockholm och spela den här konserten i sin liksom fullängd, då hade jag liksom vallfärdat för att få de första biljetterna. För det är liksom musik som gestaltar och liksom levandegör, som är komplex, full av sorg, eftertanke, livsglädje. Det är liksom nästan, det kräver en plats och ett live-framförande. Det är liksom inte man sitter hemma och bara mufflar och myser till, utan det är någonting annat. Det är ganska stor konst. Så att jag kan verkligen förstå vad du menar med att man liksom inte bara tuggar i sig det.
Du sa också, Edith, att, eller du beskrev Ligeti som efterkrigstidens stora uttolkare.
Ja.
Vill du utveckla det?
Nej, men just det att han gestaltar det som är efterkrigstiden på något sätt. Det sårbara, eftersvallen, men också en samtid som försöker bygga upp sig själv. Det finns det här fragmenterade. Och sen så väver han in där Habsburgska som du nämner, Mattias. Alltså, han är så mycket och han fångar upp och han renodlar och sen så kommer det ut ur honom. Och det är bara väldigt fantasieggande lyssning, tycker jag. Och så är det så klangligt, intressant och musikaliskt såklart. Mm. Mm. Så att, det är verkligen han är den stora för mig på 1900-talet.
Mm. Ett tecken på liksom kommunikativ den här musiken är väl också att det lyfts in i sån här, var Stanley Kubrick bland annat som hade, vet du, det är inte så vanligt att, nej, man gör det med 19, då står han då jämte Richard Strauss och sådana som han lånar. Och så. Mm.
Han transcenderar ju faktiskt, ja, och liksom kommer in i, nästan i popkulturen, och för att han är så bra.
De här insticken som finns på skivan av Ligetis landsman och namne Georgi Kurtag, vad gör de i helheten?
Avspänning.
Vilopunkter.
Sorbet i måltiden.
Det är väldigt tidigt verk också där. De har ju nära vänner, så, men det här är ju då från 20-talet, så det är också, även Kurtag hade ju ett liv senare. Men det är ju mer, skulle jag säga, i den här Bajtok-koda i traditionen.
Väldigt stämningsfullt och med en vacker titel, Aus der Ferne, ur fjärran. Mm. Man känner liksom dimman över någon typ av landskap. Så där. Det är vackert.
Mm. Vi lyssnar jättekort på en av dem, Aus der Ferne, innan vi sätter betyg. Thank you. Austerferne nummer 5 av Kurtag och med Isabel Faust samt medlemmar ur Les Siècles. Och då ska vi sätta betyg. Jan, var landar du?
Jag har pendlat lite och jag har landat i, för jag tycker det är en viktig skiva det här tycker jag. Den ger en bred och härlig bild av en jätteviktig tonsättare och ett fantastiskt musserande, så att jag landade i en femma.
Härligt. Mattias?
Ja, jag tycker också att det är en fantastisk skiva, väl spelat, bra urval av verk. Jag tycker det är bra att ha med dem här Kurtag, kvartettbesättning också. Det är lite beredd även till instrumentation och format och sådär. Så det är nära femma för mig, men det blir de fyra.
Vad är det som drar ifrån?
Jag är bara väldigt, väldigt försiktig. Jag har bara satt femma en gång och är rädd för betygsinflation. Då måste det vara,
du vill bli knockad.
Outstanding. Ja. Ja,
det har jag respekt för. Edith?
Jag går på Jans linje. Viktig skiva. Fantastiskt uttolkad. Och kommer de hit så ska jag sälja mig till de första att köpa biljetter. Fem.
Jag tyckte det var en underbar, vad ska man säga, öppning in i Ligetis värld för min del. Både att man fick bredden från olika tider i hans liv och sammansättningen av verk. Fantastiskt spel från Faust och Les Siècles. Däremot är jag inte jätteförtjust i pianospelet. Eller, och kanske inte heller i hur den är fångad klangligt, flygen.
Du kommer inte studera in pianokonserten alltså?
Den har jag naturligtvis redan studerat in inför det här programmet. Men skämt åsido. Det blir en fyra även från mig, en mycket stark fyra. Sammantaget landar vi ändå i en femma till Ligeti med Isabel Faust och Company. Jag håller på med en bok just nu där man kan läsa följande meningar. Hon stod på Feginsbräcka och såg köpstaden ligga där nedanför i gyllene kvällssol. Över det gröna landet, över den härliga staden, reste sig kyrkan så jättelik och strålande ljus att det var som att allting låg för dess fötter. Med kvällssolen rakt på sitt bröst och lysande fönsterglas med torn och svindlande spiror och gyllene flöjlar låg den där och pekade upp i den ljusa sommarhimlen. Gissa bok.
Kristin Lavransdotter.
Yeah! Edith Söderström.
Feginsbräcka.
Kristin Lavransdotter, alltså Sigrid Undset, en berättelse om 1300-talets Norge, där Kristin Lavransdotter beger sig på pilgrimsfärd till katedralen i Nidaros, alltså dagens Trondheim. Nordens näst största katedral efter Uppsala, med anor från 1000-talet, och dit beger sig även brittiska organisten Anna Lapwood. Kanske inte som pilgrim, men för att spela in sin nya skiva Fire Dove. Brittiska Anna Lapwood är organisten som slagit stort på TikTok och som har en betydligt yngre följarskara än genomsnittsorganisten. No offense, Jan. Följer ni henne eller har ni sett vad hon gör?
Nej, jag har missat det.
Jo. Nej, jag har sett. Jag följer henne åt hej, men det går inte att... Man får ju se och höra henne vart man är. Men även mina barn som har TikTok stöter på det här. Liksom, så att det når väldigt många unga.
Hon spelar orgel och låter följarna liksom se behind the scenes i katedraler och i konsertsalar när hon sitter och övar nattetid. Och
sådana typer av konserter också när liksom man, folk sitter uppe och filmar och liksom tjoar lite när de gillar det och så vidare. Så,
ja. Alltså spelar hon på nätterna?
Eller? Nej, men det är ofta sådär, att det jag har sett i alla fall, att hon sitter i Royal Albert Hall och förbereder sin nästa konsert för att få övningstid. Då är det en, ett nattrep.
Mm. För övningstid och likes.
Just det. På sin nya skiva från Sony Classical så spelar hon allt från filmmusik till fransk romantik på den stora Steinmeier-orgen i Nidarosdomen. Och i Musikrevyns studio finns Mattias Lundberg, Edith Söderström och Jan H. Börjesson. Jan, du var nyligen i Nidarosdomen.
Ja, bara för några veckor sedan faktiskt. Var första gången.
Spelade du på orgen?
Ja, gjorde jag.
Var det kul?
Alltså det är ju ett fantastiskt instrument. Det är ju ett av de stora, viktiga instrumenten från sin epok. Den är byggd 1930 då, i samband med att man återuppbyggde långskeppet i Nidarosdomen efter branden som var någon gång på 1600-1700-talet. Den stod ju som halv under flera århundraden. Mm. Och så till Olavs jubileet och så restes långskeppet, halva kyrkan ungefär. Och då byggdes denna enorma Steinmeier-orgel. Och det är verkligen ett grandiost instrument.
Har ni andra varit där?
Mm.
Inte jag.
Det är en fantastisk plats.
Ja, det är det verkligen. Och på ett annat sätt än Uppsala så har det ju liksom, det var ju alla, hela, vad ska man säga, den västra Skandinavien hade ju Nidaros liturgin, så var det ju inte i. I Uppsala så hade ju alla stift sin, alltså på medeltiden hade ju en enorm kulturell och musikalisk betydelse den här
Nidaros liturgin.
Den samlade väl folk från Jämtland och Värmland.
Ja,
och,
intressant. På den här skivan så ligger tonvikten inte på liturgisk Nidaros musik, men däremot på filmmusik, nyskrivet och minimalism. Men Anna Lapwood avslutar med Maurice Duruflés hyllning till tonsättaren Jean Alain som dog vid fronten under andra världskriget. Prélude et fugue sur le nom d'Alain. Vi lyssnar.
Thank you.
Fugan ur Durflés prelud Effigie sur le nom d'Alain med Anna Lapwood vid orgeln i Nidarosdomen. Sällan har jag blivit så glad över en fuga som när denna avslutade dagens skiva. Hur har ni haft det under lyssningen?
Men vad är det med den här unga generationen? Nu ska jag bli gnällig. Alltså jag känner glappet mellan mig och 20-åringarna när jag tar mig till mig den här skivan. Ett, den har inga lager. Den är bara hands on. Och varför har de spökat ut den här stackars Lapwood i någon slags Eurovision-klänning med vingar på? Det är fullständigt smaklöst. Det är ett smaklöst konvolut och sammansättningen av musik är hiskelig.
Är du kränkt?
Ja, lite lätt. Och jag blir ledsen också för jag tänker, hur ska jag någonsin kunna ha ett samtal med de här 20-åringarna? De älskar det här. Fragmenterad TikTok-konst. Förlåt.
Snart är de 30.
Oh, yes.
Mm. Får vänta.
Och ni andra, håller ni med om det hiskeliga i detta?
Ja, men det är en väldigt konstig sammansättning som sagt. Det är ju att hon framträder både som dirigent för den här Pembroke- kören som har också med transkriptioner som jag tycker är en del ganska fina. En del, i de fall, det är inte jättespännande alla de här transkriptionerna, men jag tror inte att det, jag tycker hon är en skicklig transkriptör, men det är kanske snarare att de här Dylan-låtarna som inte riktigt har så mycket som lämpar sig för det. Men sen så finns det ju nog lite då, om man får säga, riktig oilmusik också på slutet. Och det är svårt att bedöma.
Som gör det här.
Ja, precis. Mm. Svårt att bedöma henne där i förhållande till liksom Andreas yngre då, för man får jämföra med sådana. Men hon är ju på något sätt ett fenomen, och du sa ordet smaklös. Jag tyckte att hon är liksom ändå en mindre smaklös variant av den här Cameron Carpenter som är en sån
då är vitklädde orgelmagiken. Ja,
det är liksom lite, vad heter han, den gamla Liberace-känslan. Ja, herregud.
Hon beskriver i texthäftet hur hon spelar i dialog med katedralens akustik. Jan, hur upplever du att hon hanterar Steinmeier-orgen och sitt spel?
Så det känns ju som att man får en ojämn kamp ibland. Orgel har ju ofta om sig att vara en stor gråbrun massa som vältrar sig fram, och det, hela orgen känns som en enda stor volymkontroll utan färger och konturer, och den här skivan befäster i hög utsträckning den fördomen. Och det är så tråkigt, för att om vi tar det här senast, den här fugan som vi lyssnar på nu, det finns väldigt exakta angivelser i noterna om hur musiken ska klinga, och det koloristiska färgspelet som är beskrivet är en del av tonsättningen. Det är som att byta ut ocarinorna i ligeti mot tvärflöjter, sådär, helt godtyckligt, man gör inte det. Men på orgel verkar det vara helt okej. Man mister så mycket av djup i klangen och så mycket av färgrikedom, och så blir det bara en stor volymkontroll av alltihop.
Varför tror du hon har gjort det här
jag
valet?
Jag vet inte, jag förstår inte, för allt, detta är en jätteorgel, den har allt. Den har allt man kan önska sig och lite till. Så det är bara att ösa ur, och det är bara att dra de klanger och kombinationer som tonsättarna anger. Det är samma sak i andra stycken, och särskilt egentligen i transkriptionerna där man skulle kunna frossa i orkestrala färgläggningar.
Så men hennes registrering är mer än hennes spel?
Ja, för spelet är faktiskt, när hon kommer till de här så att säga äkta orgelverken då, Durufle och Vierne, så spelar hon faktiskt, tycker jag, ganska smakfullt. Hon
jag tycker det är mer än smakfullt. Jag tycker det är otroligt fin timing här.
Det är jättebra. Mm. Det är jättebra. Men varför sabbar hon en så stor del av kompositionen som färgen är?
Kan det handla om att vi har pratat tidigare i musikrevyn om huruvida det finns en trend att man popkomprimerar klang för att ska jag säga matcha ett klangideal som finns i andra genrer, eller en, liksom, att det ska funka i vissa
det
sammanhang.
Det spelar ingen roll, man valt för sig på musiken, tycker jag.
Men det kan men det stämma.
Är nog, att det är nog en anledning, ja.
Jag tror det, att den extrema dynamiken finns ju inte i så att säga den streamade musiken idag. Så att säga. Man, till och med musik som var inspelad på det sättet har man ju kapat toppar, så man kommer aldrig höra henne med en sån där öppning med trumpeten som ni hör.
Det här är ju inte tal om de om jätte jättelika dynamiska kontraster. Det här är pastellfärger vi talar om. Ett rikedom av pastellfärger som ligger i olika skikt och lager och skänker intresse och djup åt klangen.
Men jag tror att hon kanske drar åt lite det här spa-idealet som man hör hos pianister idag överhuvudtaget. Att man håller ner och att det ska vara jämnt och liksom icke-förargande på något sätt.
Det är mycket kritik här, men man ska säga något positivt då. Så tycker jag att en del av de här transkriptionerna är ganska roligt valda. Som hon har med den här Disney-melodin där till...
Ringan i Notre Dame. Ja, den vi lyssnade på första, ja.
Precis, och det tror jag det är ganska genialt uttänkt ändå, för det temat skulle nästan kunna vara, när hon spelar det så låter det som skulle kunna vara Berman eller något sånt. det finns någonting ändå överlappande där med en del av den här franska musiken i liksom en sån halvt modala melodier som söker fram. Men en del av de andra transkriptionerna är jag inte jätteförtjust i. Vad tycker ni om det här i körinslagen då?
Nej.
Vi ska lyssna alldeles strax på skivans titelspår, Fire Dove, som just har kör med sig. Och hon har med sig då sin Pembroke-kör. Ja, nej, vad tycker ni?
Nej, det blir bara en maräng på lite kolasås och sen lite glass på det.
Det är också väldigt stereotypa former på de här, på många av de här transkriptionerna av filmmusik. Det blir det sätter igång en liten rytmisk sak och lite pockande och sådär, men svagt. Och så bygger det upp och så blir det starkare och starkare och starkare. Så kommer en kulmination och så dippar det ner i något svagt igen. Mm. Och det förloppet...
Ett dropp. Som ungdomar
säger. Men det blir väldigt monotont. Jaha, där kom en till.
Men om man tänker sig att den här skivan inte riktar sig nödvändigtvis till oss, utan till den grupp av människor som verkar älska henne. Tror ni att hon når fram till dem med det här?
Det tror jag. Man får säga att hon är en otroligt viktig person med den här rörelsen. De har ju Royal Albert Hall säljer ju nu med så t-shirts och muggar så där det står Play Like a Girl, för det är något som hon har gjort, försöka få fler yngre och framförallt flickor att spela orgel. Och jag vet inte, det tror jag hade att göra med att någon hade sagt åt henne någon gång att play more like a man. Så det är jag tror inte att hon är sån essentialist att hon menar att kvinnor alltid spelar annorlunda, men det är ju ett problem både i Storbritannien och på andra ställen, att det finns en sned i rekrytering där, så att säga. Så på det sättet sen är frågan om hon använder ju sina plattformar för att nå ut med det, men hon når ju ut ännu mer just eftersom en del intresseras kanske mest av det, att hon är
hennes
då,
brand.
Ja, precis. Mm.
Men skulle hon bli mindre älskad om hon visade upp borgens rikedom på ett större sätt?
Svår fråga. Om inte annat så tänker jag att hon liksom lurar in lyssnare i en värld som de kanske inte skulle komma till annars genom de här liksom minimalistiska och filmmusikmässiga spåren och sådär. Och sen när du fler kommer, något som folk kanske inte skulle satt på själva. Men de har kommit in i
hela det
här...
Men då får man tänka att den generationen inte lyssnar som vi gör i den ordningen. Utan de hittar kanske en där, så lyssnar de på det, då kommer de aldrig fram till Vian och det är fler.
Sen tänker jag också lite, alltså, be careful what you wish for, känner jag för min egen del. I alla år har jag suttit här och önskat och förespråkat nytänk och hur man ska nå ut. Och sen så kommer då liksom den här då gör hon ju detta med bravur uppenbarligen. Och jag reagerar och tycker att det är smaklös kitsch. Det är ju förfärligt att det är så. Jag borde bara kapitulera för vad heter hon?
Anna Lapwood.
Lapwood, jag höll på att säga Pembroke.
Men Pembroke ska vi få höra nu. I titelspåret Fire Dove.
Thank you.
Fired Up, alltså ett beställningsverk komponerat av Julie Cooper, och förutom Anna Lapwood och kören från Pembroke College så hörde vi violinisten Elena Orioste. Tror ni att Anna Lapwood har sålt sin själ eller är hon autentisk?
Eller är hon 2000-talets sanna gestaltare av samtiden?
Ja.
En legitim för vår tid.
Det finns inget där med antingen är Faust eller så är man riktig sanning säger.
Nej, jag är... Arma människor.
Ja. Jag blir lätt deprimerad av det här, alltså. Rent ut sagt.
Ja. Mm. Men då får du sätta ett betyg.
Ja, det blir en tvåa.
Tvåa, det var lite snällare.
Hon spelar ju fint, det får man ändå ge när jag hör att det är liksom så. Men och Duruflé är ett väldigt vackert stycke. Sen har jag nu blivit påverkad av Jan som berättar för mig att hon spelar utan pasteller. Det är sånt som jag inte kunde riktigt avgöra, för jag har inte den kunskapen. Men jag tyckte ändå det var fint. Så en tvåa.
Mattias?
Ja, jag tror att hon, för att svara på din fråga, jag tror att hon är uppriktig och vill göra det här. Väldigt skicklig och grundmusikalisk sådär, och jätteviktig, tror jag, förebild, och når nog en helt annan publik och sådär. Det är lite konstigt sammansatt skiva, har vi varit inne på här, med, men det är nog tänkt lite som att man ska kunna hitta någonting man gillar och sen leta sig vidare till hennes andra plattformar och sådär. Jag tycker en höjdpunkt på den här skivan är det här verket av en italiensk tonsättare som heter Olivia Belli. Limina Luminis, alltså mörkrets tröskel eller mörkrets gränsen. Det tycker jag står ut som är riktigt bra verk. Sen tyckte jag också att det var väl spelat i de här Duruflé-verket, även om det är möjligen monokromt som Jan säger då. Men, jag tror att det blir en trea. Här, för att det är en viktig person, tror jag, för få yngre människor att lyssna på sån här musik.
Jan?
Svårt. Hon spelar mycket bättre än jag trodde när jag lyssnade mera uppmärksamt här. Jag har ju inte plöjt hennes övriga verklista så, men hon spelar snyggt, musikaliskt och inkännande och bra. Men det är en besynnerlig skiva, tycker jag. Så jag har pendlat mellan två och tre, men ja, jag sätter nog ändå en tre.